Lektion 14. Text. Samtal med en liten tjej. Vi har ständiga diskussioner. Idag har jag varit med mamma nere i Brunnbohallen och handlat, sa hon en dag. Det heter Brunnsbohallen, sa jag. Brunnsbohallen med S. Vi har i alla fall handlat där, sa hon. En annan dag sjöng hon. Kom rosor och akvavera, sjöng hon. Det heter aquileia, sa jag. Det är en blomma. Aquavera är ett rakvatten. I skolan sjunger vi aquavera, sa hon. Då har skolan fel, sa jag. Hon hörde mig inte. En annan dag kom hon hem med nya träskor. Var har du fått dem ifrån, sa jag. Monica gädde mig dem, sa hon. Det heter gav, sa jag. Hon teg. Det heter gav, sa jag. Ja, ja, sa hon, som till ett barn. Du ska inte säga gädde när det heter gav, sa jag. Varför heter det så då, undrade hon. Det heter så, sa jag. Gädde är fel. Vem har sagt det, sa hon. Sagt och sagt, sa jag. Ett språk består av ord. Av ord bildar man meningar. Varje ord har sin form. Jag menar, det finns regler. Det finns inget ord som heter gädde. Det finns bara inte. Jag sa det, sa hon. Då måste det finnas. Jag försökte igen. Du vet inte vad imperfektum är. Men låt oss säga det som hände i förfluten tid. Igår alltså. Det kallar man imperfektum. Idag ger man någon något. Igår gav man någon något. Man bestämmer alltså att imperfektum, att ge, heter gav. Man döper det till gav om du så vill. På samma sätt som man ger namn åt varje blomma, ros, prästkrage, blåklocka. Ja, och smörblomma som vi har på sommarlandet. Ja, just det, säger jag, just det. Och Brunnbohallen heter Brunnsbohallen, sa hon. Just det, upprepade jag. Och så tänkte jag att bara man ger sig tid och förklarar så kan man förklara allting. En kväll skulle hon gå och lägga sig. Gå och lägg dig, sa jag. Jag ska bara klä av han, sa hon medan hon drog tröjan av sin nalle. Det heter honom, sa jag. Det heter klä av honom. Nästa kväll kom hon in i pyjamas och satte sig i soffan med nallen i knät innan hon skulle gå till sängs. Jag ska gå och lägga mig, sa hon. Bra, sa jag. Jag ska bara klä av han, sa hon. Du ska inte vara dum, sa jag. Du vet att det heter honom. Du vet vad vi har pratat om. Det heter att klä av honom, inte klä av han. Hon såg en stund på mig och så log hon. Jag har döpt honom till han, sa hon. Svensk humor för 50 år sedan. Kan du säga mig tre saker som inte fanns för 50 år sedan, Anders? Frågade läraren. Atombomben, riktigt. TV, bra. Och det tredje, ja, ja. Och så jag. Förhör. En dag skickade klassläraren tre av sina gossar till rektorn. Rektorn förhörde pojkarna. Nå, vad har du gjort? Jag har bara kastat sten i vattnet, sa den första. Nå ja, det var ju inte så farligt. Och du då? Jag har också bara kastat sten i vattnet, sa den andra. Sa rektorn. Och du då, frågade han den tredje pojken. Har du också kastat sten i vattnet? Nej, svarade pojken. Det är jag som är sten. En historia. En liten gosse sitter och ritar på ett papper. Vad gör du, frågar hans kamrat. Jag skriver ett brev till min bror, svarar han. Men du kan ju inte skriva. Det gör ingenting. Min bror kan inte läsa heller. Lektion 15. Text 1. Stockholm. Stockholm är Sveriges huvudstad. Här bor kungen. Här samlas riksdagen. Och här finns rikets stora ämbetsverk. Stockholm är också Sveriges största stad med över 1 miljon invånare. Stockholm grundades år 1252. Det äldsta Stockholm var en liten stad. Så småningom växte staden och de närmaste holmarna hade bebyggts. Birger Jarl såg att Stockholm hade ett utmärkt handelsläge och gynnade det på alla sätt. Därför brukar man kalla honom Stockholms grundläggare. Stockholm är en av de vackraste huvudstäderna. I staden finns det många parker, till exempel Hagaparken, Humlegården och Skansen. Hagaparken är förknippad med Bellmans namn. Hit kom man i goda vänners sällskap och tillbringade dagen med sång och spel, mat och dryck. Traditionen återupplivas varje år på Hagadagen. Det är Sommarstockholms största folkfest. Humlegården ligger i centrum av staden. Här avtäcktes den 15 maj 1886 Fritjof Kjellbergs Linné-staty till minne av den mest framstående botanisten i Sveriges vetenskapshistoria. Hit flyttade 1878 Kungliga biblioteket, KB. KB har sedan dess om- och tillbyggts flera gånger. Turister från Ryssland kommer ofta till KB på sina Stockholmsbesök. Skansen har sedan många gånger klassats som Stockholms sevärdhet nummer ett. Skansen invigdes officiellt den 2 oktober 1881. Skansen är ett friluftsmuseum. Här kan man se gamla Stockholmskvarter, hantverkshus och glashyttan som är en kopia av en glashytta från Dalarna. På Skansen ligger också en mindre djurpark där björnar och elefanter, apor och sjölejon med mera finns. I Stockholm finns många stora offentliga byggnader såsom slottet, riksdagshuset, nationalmuseum, Nordiska museet, stadshuset, operan med flera samt flera högskolor. Den äldsta delen av Stockholm kallas Gamla stan, där husen ligger tätt intill varandra. Gatorna är smala och krokiga och trafik är förbjuden. Stockholms slott ligger också i Gamla stan. Nationalmuseum blev färdigt 1866 och har en märklig samling av tavlor. Museets märkligaste konstverk är Rembrandts Batavernas trohetsed. Det finns många teatrar i Stockholm. Biografer finns det också gott om. På Kungliga Operan kan man njuta av musik, sång och ballett. Och i konserthuset hålls konserter. Den stora musiksalen rymmer 2000 människor. Vid den vackra byggnadens trappa står ett konstverk som föreställer sagofiguren Orfeus. Stadshuset invigdes 1923 med en ståtlig fest. Stockholm hade fått en av sina skönaste byggnader. Stockholms omgivningar vid Mälaren och Saltsjön är berömda för sin skönhet. På de skogklädda holmarna kring staden ligger sommarvillor. Stockholm är Sveriges största affärsstad. Här ligger Sveriges största banker, hotell och varuhus. Staden är den viktigaste medelpunkten för järnvägstrafiken. Centralstationen, centralpostkontoret, de stora Stockholmstidningarnas tryckerier och hotellen ligger i stadens centrum. Här ligger också många kontor. Stockholm har breddat sina naturliga gränser. Nya förstäder har växt upp. Många av de människor som har anställning i Stockholm bor i förorterna. Man far till sitt arbete i den centrala delen av staden med järnväg, tunnelbana och buss. I Storstockholm ligger en stor mängd kända fabriker och aktiebolag såsom ASEA, Allmänna Svenska Elektriska Aktiebolaget, Svenska Aktiebolaget Gasakkumulator, AGA, Aktiebolaget Electrolux med flera. Få städer av samma storlek har så livlig sjötrafik som Stockholm. De största och djupaste hamnarna har Stockholm åt Saltsjösidan. Dit kommer de största båtarna från Sverige och från utlandet. Stockholm har större import än Göteborg, men dess export är inte så stor. Det som utskeppas är mest maskiner, olika slags utrustning, kvalitetsstål, gödningsämnen, kemiska produkter med mera. Text 2. Ryska federationen. Ryska federationen sträcker sig från Stilla havet i öster till Östersjön i väster och från Norra ishavet i norr ända ner till Svarta havet och Kaspiska havet i söder. Ryska federationens huvudstad är Moskva, som är landets största stad. Det är landets administrativa, politiska, industriella, vetenskapliga och kulturella centrum. I Moskva samlas parlamentet. Här finns Rysslands regering och många andra regeringsinstitutioner, flera ämbetsverk, teatrar, museer, biografer samt flera högskolor. Här ligger landets viktigaste vetenskapliga institution, Vetenskapsakademin. Ryska federationen har stora mineral- och råvarurikedomar. Särskilt rika är tillgångarna på kol, olja och naturgas. Ryssland är rikt på skogar. Dessa skogar upptar 2/4 av landets territorium i Sibirien, Fjärran Östern och norra delen av Ryssland. Cirka 120 000 större och mindre floder flyter genom Ryska federationen, däribland Volga, Ob, Jenisej, Lena och Amur. Ryska federationen har blivit ett land med stark ekonomi. Här finns ett stort antal industriföretag. Landet producerar över 60% av elkraften, 80% av oljan, 50% av kolet och 80% av bilarna. Lagen om övergång till obligatorisk 11-årig allmän skolplikt har genomförts i Ryssland. I landets allmänna skolor studerar för närvarande 25 miljoner elever. Det finns cirka 500 högskolor och mer än 2500 läroanstalter för fackskoleutbildning. Där utbildas för närvarande över 5 miljoner ungdomar. Det finns i Ryssland över 300 teatrar, hundratals museer och tusentals bibliotek. Huvudstaden i Ryssland har många historiskt arkitektoniska museer och konstmuseer. Mest känt är statliga Tretjakov-galleriet som grundades av köpmannen Tretjakov år 1856. Efter 36 års samlande överlämnade Tretjakov galleriet år 1892 som gåva till Moskva. Idag omfattar Tretjakov galleriet nära 7000 tavlor, 5000 fornryska konstverk, 1500 skulpturer, 34 000 teckningar, akvareller och gravyrer. Tretjakov galleriet är den ryska bildande konstens skattkammare. Svensk humor. Misstag. En gång kom en engelsman med sin fru till Sverige. När de kom till Stockholm tog de in på ett av de bästa hotellen där. På kvällen åt de middag i hotellets matsal och sen gick engelsmannen ut för att promenera lite i friska luften och titta på den svenska huvudstaden. Hans fru, som var mycket trött efter resan, gick till sitt rum. Engelsmannen gick längs gatorna, tittade sig omkring, stannade framför skyltfönster. Plötsligt stötte en man ihop med honom och gick förbi. Så ohövliga dessa svenskar är, tänkte engelsmannen för sig själv. Svensken var på andra sidan gatan när engelsmannen stoppade sin hand i fickan för att ta fram sin klocka. Min klocka, sa han. Den man som gick förbi mig har tagit min klocka. Han tog den ur min ficka när han stötte ihop med mig. Jag ska tvinga honom att ge den tillbaka. Han sprang så fort han kunde och snart kom han fram till svensken. Ge mig min klocka, sa han. Svensken tittade på honom och svarade något på svenska. Jag förstår er inte, men ni måste förstå mig, sa engelsmannen och pekade på svenskens bröstficka. Återigen tittade svensken på honom och svarade något på svenska. Engelsmannen blev ännu mer arg. Och svensken tog fram sin klocka och gav den till engelsmannen som stoppade den i sin ficka och gick hem. När han kom tillbaka till hotellet så berättade han om denna episod för sin fru. Hon tittade på honom utan att säga något och pekade sen på ett litet bord bredvid sängen. Där på bordet låg klockan. Engelsmannen tog fram den andra klockan ur sin ficka och tittade på den. Och han förstod att det var han som var tjuv. Lektion 16. Text 1. Sverige. Sverige är till ytan ett av de största länderna i Europa. Men det är glest befolkat och har över 8 miljoner invånare. 10% av Sveriges yta är vatten. Det finns alltså många älvar och sjöar i Sverige. Några stora sjöar är Vänern, Vättern och Mälaren. Klimatet i Norrland är kyligt och i Svealand och Götaland är det varmare. Den största delen av Sverige är täckt med skogar och berg. Bördig åkerjord finns dock i Götaland och i Svealand. Där är jordbruket betydande. Den odlade jorden upptar mindre än en tiondel av landets yta och finns huvudsakligen på slättlandet kring de stora mellansvenska sjöarna samt längs kusterna. När det gäller till exempel spannmål, mejeriprodukter, kött och fläsk är avkastningen i Sverige god, både per hektar och per sysselsatt. Sverige är rikt på järnmalm, skog och vattenkraft. Sveriges skog är huvudsakligen barrskog. Skogarna ger råvaran för de största exportindustrierna. I Sverige låter man förädla träet till pappersmassa, i synnerhet kemisk massa. Drygt 30% av världens export av pappersmassa kommer från Sverige. Sverige exporterar också sågade trävaror och papper. Världens tidningspappersexport kommer till 6% från Sverige. Järngruvorna är berömda. En stor del av malmen exporteras obearbetad, men betydande mängder förädlas inom landet i den högt utvecklade metallindustrin. Den svenska verkstadsindustrin har låtit specialisera sig på ett begränsat antal produkter som tillverkas i stora serier och säljs över hela världen. Sådana exportvaror av hög kvalitet är till exempel tankfartyg, kullager, separatorer, kontorsmaskiner och elektriska apparater. Sverige är ett industriland. Det finns till exempel skogsindustri, gruvor och metallindustri. Sverige exporterar järnmalm, trä, papper och maskiner. Industrierna använder mycket energi. Älvarna ger vattenkraft, men Sverige måste importera mycket olja. Sverige är en monarki. Kungen har ingen makt. Han får inte arbeta med politik. Parlamentet i landet kallas riksdag. Det finns många politiska partier i Sverige, men alla finns inte i riksdagen. Ett parti som får under 4% av rösterna får ingen plats i riksdagen. Partierna i riksdagen heter Socialdemokratiska Arbetarpartiet, S, Vänsterpartiet, V, Folkpartiet, FP, Centerpartiet, C och Moderata Samlingspartiet, M. 40-50% av svenskarna brukar rösta på Socialdemokraterna. I regeringen finns alltid cirka 20 ministrar. Statsministern är chef för regeringen. Text 2. Varför heter Sverige Sverige? Namnet Sverige betyder Svea rike, det vill säga svearnas land. Ett rike betyder samma som ett land. Samma ord finns i namnet Frankrike, vilket betyder frankernas land, samt i namnet Österrike, landet i öster. Svearna var ett folk som bodde omkring den stora sjön Mälaren för länge sedan. Enligt romaren Tacitus var svearna ett folk med starka män, effektiva vapen och snabba båtar. Söder om svearna bodde götarna, vars område kallades Götaland. Någon gång före 1000-talet blev Götaland en del av svearnas rike. Man vet inte exakt när detta skedde, men man vet att svearna och götarna hade samma kung omkring år 1000. Man vet inte heller säkert hur föreningen gick till. Senare hade Svea blivit ett kvinnonamn och man har skapat begreppet moder Svea som en symbol för Sverige. Moder Svea brukar framställas som ett kraftigt fruntimmer, ofta med ett lejon som ligger vid hennes fötter. Vikingatiden. Omkring år 800 började den period i Skandinaviens historia som kallas vikingatiden och som varade ett par hundra år. Vikingarna var krigare som åkte ut i sina stora båtar till olika delar av Europa och plundrade rika byar och städer. Men de var också jordbrukare och handelsmän. På den tiden bodde människorna i Skandinavien bara vid kusterna och vid älvarna. Resten av landet var stora skogar. Därför var båtar och vattenvägar viktiga för kommunikationen mellan byarna och skandinaverna blev skickliga båtbyggare och navigatörer. Man vet inte varför vikingarna blev krigare och började resa ut i Europa. Vikingaskeppen var byggda av trä och var 20-25 meter långa. Man kunde både ro och segla med dem. Eftersom de var breda och ganska platta låg bara en halv meter av båten under vattenytan. Man kan nästan säga att vikingaskeppen gick ovanpå vattnet. Därför var de mycket snabba. Eftersom en så liten del av båten låg under vattnet kunde vikingarna också gå i land nästan var som helst. Mellan sina resor var vikingarna hemma och brukade jorden. Man har hittat och undersökt många vikingagravar. Fynden från de undersökta gravarna visar att vikingarna inte alls levde i lyx. Kläderna var enkla och vapnen var mer praktiska än vackra. Text 3. Vasaloppet. En av världens största och längsta skidtävlingar är Vasaloppet, som alltid går första söndagen i mars. Mellan 10 000 och 15 000 skidåkare brukar tävla varje år. Man åker från Sälen till Mora, som ligger 8,5 mil från startplatsen. En skicklig skidåkare kan åka till Mora på drygt 4 timmar, men många behöver 10-12 timmar och mera. De kan inte vinna, och det vet de. De vill bara visa att de orkar åka skidor så långt. De åker tillsammans och pratar, och de stannar ofta och äter och vilar. Man tror att det första Vasaloppet åktes i januari 1521 av Gustav Eriksson Vasa, som senare blev svensk kung. Det första Vasaloppet i modern tid gick år 1923. I Vasaloppet brukar delta skidlöpare från olika länder: finländare, norrmän, danskar, ryssar, tyskar, fransmän, italienare, österrikare, schweizare, tjecker, jugoslaver, amerikaner och många andra. Det är jobbigt att åka 8,5 mil och många kommer inte alls i mål. Svensk humor. Foto. Mamma kommer hem med lille Olle från fotografen. Nå, säger pappa, fick fotografen Olle att skratta? Nej, säger mamma, men Olle fick fotografen att gråta. Det var just vad han gjorde. Lille Pelle kom ut i köket till sin mamma och grät. Vad är det med dig, frågade mamma. Pappa hängde upp en tavla, så tappade han den på sin tå. Det var väl ingenting att gråta för, det kunde du ha skrattat åt. Det var just vad jag gjorde. Första ordet. En ung man kom hem från arbetet och fann sin fru i tårar. Vilken dag vår son har fått sin första tand och tagit sitt första steg, så föll han och slog av tanden, och då sa han sitt första ord, och det här ordet har han lärt sig av dig. Lektion 17, text 1, husläkaren. Olga Verzbitskaya kunde inte glömma kriget, de svåra månaderna i det belägrade, kämpande Leningrad. Kanske var det det som fick henne att välja läkarbanan. När Olga var klar med studierna tackade hon nej till ett erbjudande om en lockande plats på ett vårdhem i Svarta havet. Istället började hon arbeta som distriktsläkare i Vitryssland. Det var för 20 år sedan. Hon fick göra mycket eftersom det rådde brist på läkare med specialutbildning. Hon höll på att bli van vid att agera självständigt. Verzbitskayas distrikt är en fabriksgata i utkanterna av den vitryska huvudstaden Minsk. Här bor hon granne med sina patienter. Hennes arbetsdag är enkel, hon håller på med hembesök på förmiddagen och på eftermiddagen har hon läkarmottagning på polikliniken. Till läkarens förfogande står uppgifter från laboratorieundersökningar. På polikliniken kan man snabbt och kvalificerat göra allt som behövs för att undersöka en patient allsidigt. På polikliniken arbetar specialister av alla slag. Till dem kan Verzbitskaya skicka sina patienter om det behövs. För konsultation skriver hon på remisserna till kardiologen eller reumatologen eller till öron- och halsläkaren. Polikliniken ligger vid ett sjukhus. Där kan Verspitskaya lägga in vem som helst av sina patienter eller om det behövs låta dem konsultera olika specialister. En arbetsdag i veckan går Verspitskaya med sina patienter till vederbörande professorer vid Medicinska högskolan för konsultation. Professorerna hjälper henne vid undersökningen av patienterna i svåra fall. Text 2. Sjukvård i Sverige. Både utländska och svenska medborgare har rätt till hälsovård och sjukvård i Sverige. Man kan få vård på sjukhuset, på läkarmottagningen och i hemmet. Om man känner sig dålig kan man gå till en läkarmottagning. Om man har hög feber och känner sig mycket dålig är det kanske bäst att ringa till jourhavande läkare. Det är en läkare som kommer hem till sjuka också på natten. Om man ringer och sjukanmäler sig ska man samtidigt ringa till Försäkringskassan. Man får ingen sjukpenning förrän man har sjukanmält sig. Man meddelar Försäkringskassan alla uppgifter om sig själv, sitt namn och adress, när man är född, var man arbetar och vilket yrke man har, samt berättar om vilken sjukdom man har. Om några dagar får man en blankett med posten som man fyller i och skickar tillbaka när man är frisk eller efter 7 dagar om man är sjuk längre. Men då måste man också skicka in ett läkarintyg. Text 3. Influensa. Det var en helt vanlig fredagseftermiddag på fabriken. Sten Eriksson som arbetade där som bilmekaniker hade känt sig dålig hela dagen. Han hostade och hade snuva, ibland frös han och ibland svettades han och han hade huvudvärk och ont i halsen. När han avslutat arbetet på en bil träffade han sin arbetskamrat Erik. Mår du inte bra? Du ser så trött ut. Jag känner mig inte riktigt bra. Vad är det med dig? Har du ont någonstans? Ja, jag har ont i huvudet och i halsen och jag fryser och svettas om vartannat. Jag tror att jag håller på att bli sjuk. Oh, din stackare, har du några tabletter? Nej, det har jag inte. Jag brukar aldrig äta medicin och tabletter. Men jag ska gå in på apoteket på hemvägen och köpa något. Orkar du gå? Det ser ju väldigt dåligt ut. Jag kan köra dig hem. Nej, tack, det behövs inte. Jag klarar mig nog själv. Men tack i alla fall för erbjudandet. På hemvägen köpte Sten huvudvärkstabletter, hostmedicin, halsmedicin och vitaminpreparat. När han kom hem hade han 39 graders feber. Han gick och la sig men han blev sämre på kvällen. Eftersom det är mycket svårt att få hem en läkare körde hans fru honom till jourläkarcentralen. Där fick han vänta en stund innan han kom in till jourhavande läkaren. Läkaren undersökte honom och konstaterade att han hade fått influensa. Doktorn sjukskrev Sten i 10 dagar och skrev ut ett recept på medicin. När Sten kom hem somnade han genast och sov sedan i 10 timmar. Svensk humor, gångbart recept. Har ni hört historien om mannen som var hos doktorn och fick ett recept? Det var en gammal, skicklig läkare, men hans recept var oläsliga för vanliga människor. Mannen gick till apotekaren som gav honom en medicin och sen stoppade han receptet i fickan. En dag skulle han in på en boxningsmatch. Han stack handen i fickan och tog upp receptet. Vakten tittade på det en stund, så gjorde han ett tecken och sa, passera. Det tyckte mannen var underbart. Under 8 månader använde han receptet som passersedel vid fotboll, boxning, teaterrepetitioner med mera. Det var först när han skulle in på en bio som det misslyckades. Vaktmästaren studerade receptet, sen sa han, nej, det går inte. Det här gäller bara till 7-föreställningen. Nyttigt språk. Doktor P avslutar sin grundliga undersökning. Säg mig diagnosen på ren svenska, ber patienten. Vad är det för fel på mig? Ni röker och super för mycket, säger doktor P. Tack, svarar patienten. Och så får doktorn vara snäll och säga det på latin också, så att jag kan tala om det för min fru.